skynda långsamt är alltså Televerkets devis i just det här fallet. Och säga vad man vill om den, men nog är den originell i dessa datahetsens tider. Det franska televerket PTT ger däremot hjärnet, om man säger så. Minitel, som vi har talat om åtskilliga gånger förut i det här programmet, det finns nu i över 1 miljon exemplar. Och man kan göra mycket mer från den här enkla terminalen än att gå in i nummerbyråns databas och hämta telefonnummer. Det var ju det som var meningen från början. Och de här telefonnumren, de är ju till på köpet alltid alldeles aktuella. Olle Nordling är Sveriges tekniska attaché i Paris. Och han kan berätta att nu börjar det verkligen hända saker med Minitel.
Successivt har man ju ställt ut allt fler av dessa Minitel. Helt och hållet gratis till abonnenterna. Och helt plötsligt när antalet anslutna abonnenter börjar närma sig 1 miljon i fjol somras, så stiger utnyttjandet exponentiellt. Alltså man har nått någon form av kritisk massa. Man kan jämföra med telefonsystem. Det är inte särskilt intressant att ha telefon om ingen annan har telefon. Då kan man bara ringa till sig själv och där tutar det upptaget. Man måste alltså över en kritisk massa. Och tydligen skedde det i fjol somras. Och helt plötsligt så räknar man då med att man ska helt enkelt få igen den, få återbetalt den nästan sanslösa investering som det hela har inneburit, eller som många tyckte att det var.
Det är alltså det franska televerket som har stått för fiolerna från början. Hur mycket pengar har de in ungefär, vet du det?
Jag kan inte den totala siffran på det hela, men det är alltså fråga om miljardbeloppen.
Och vad använder man dem till nu när du börjar svänga om systemet?
För det första, att det finns ett package switching system, ett package switching nät som heter Transpack i Frankrike. Och man hade möjlighet att från en Minitel komma in på Transpack utan att betala ett fast abonnemang genom en så kallad kiosktariff. Och därmed då konsultera alla de databaser som finns inom Transpack till en rimlig kostnad. Och pröva sig fram, var det någonting man var intresserad av så kunde man då utnyttja det till en relativt högt pris per markering. Men det är ändå per markering utan fast abonnemang. Och det här bidrog till att, så att säga, sätta fart på experimentlustan, nyfikenheten hos användarna. Och det bidrog i sin tur till att det blev allt fler som var intresserade att erbjuda sina tjänster via och sätta upp databaser av olika slag. Och vad som finns idag, det är för det första en mängd nyttiga databaser. Man kan nämna möjligheten att sköta sina bankärenden från hemmet, möjligheterna för jordbrukarna till exempel ha speciella databaser i vissa regioner, vilket används idag. Möjligheterna till och med för den enskilde konsumenten att om man inte känner för att laga middag en kväll så behöver man bara välja ur en meny på en Minitel-databasvärld och få middagen hemkörd till sig. Men det viktigaste, den största användningen har det hela fått genom de så kallade kontaktdatabaserna, där man under pseudonym via sin Minitel kan kommunicera med vilken som helst annan Minitel om precis vad som helst.
Alltså en sorts gigantisk dataträff man hänger sig åt. Och de här tjänsterna, de kostar så pass mycket då så att det lönar sig direkt.
Det lönar sig för databasvärlden, annars skulle det inte uppstå så många som det är idag. Det är över 1000-tal nu.
Och för franska televerket så lönar det sig. Vi ska strax tillbaka till Frankrike, men när vi nu är inne på databaser, alltså stora lager med information som man kan nå från en terminal, till exempel över telenätet, då ska vi notera att en av dessa dataguruer har besökt Sverige igen nu i veckan. Han heter Carlos Quadra och han forskar just kring databaser, och Georg Strachal fick tag på Quadra mellan symposieronderna.
Ja, Carlos Quadra är väl en av den framväxande databasbranschens stora figurer. Från 1979 har han varje år gett ut en katalog på vilka databaser som finns allmänt tillgängliga för den som händelsevis har en dator hemma. Och det räcker faktiskt med en mycket enkel anläggning för att kunna söka i dessa enorma informationslager. 1979 fanns det 400 allmänt tillgängliga databaser. Och 1985 fanns det cirka 3000. Och Quadra har räknat ut att det tillkommer 3 baser varje dag. Men vad finns det då för fördelar att söka information på det här sättet? Till exempel för en läkare istället för att titta i ett tryckt verk.
One of the heavy uses of medical databases is in determining the effects of particular kinds of drugs.
Ett användningsområde vad gäller medicinska databaser är att få fram effekter av läkemedel. Upptäckter, säger Carlos Cuadra, som forskare gör, går direkt in i medicinska databaser. De tryckta publikationerna kommer kanske något år efter upptäckten. Och läkare kan alltså mycket snabbare än tidigare utnyttja de senaste forskningsrönen. Inom parentes kan det sägas att man i Sverige åtminstone vid ett tillfälle räddat livet på en patient genom att man fått fram information snabbt ur databaser. Men kan man fråga sig, kan möjligheten att snabbt få fram information också få någon slags demokratiska effekter?
I think yes, it definitely will. One of the things that's interesting about online databases is that they in a sense make.
Ja, det tror jag definitivt, säger Carlos Cuadra. En av fördelarna med databaser är att praktiskt taget vem som helst, oavsett var han sitter, på en avlägsen bondgård eller på ett stort universitet, har lika snabb tillgång till samma slags information och samma kvalitet. Det enda som krävs är en dataterminal. Men finns det då ingen risk att vi får en slags informationselit?
I think it's no, it will go the other way around. There is, in a sense, there's an information elite that uses online databases and knows how to use.
Ja, säger han, vi kan vara på väg mot motsatsen trots allt. På ett sätt finns det en informationselit som använder databaser och vet hur systemen fungerar. Men informationen i baserna håller faktiskt på att bli mer konsumentorienterad. Dessutom kommer det nu olika tekniker som gör det lättare för den vanliga människan att söka information. Det sker genom så kallade gateways, och det är dataväxlar. Det vill säga ungefär som telefonväxlar, där man genom att slå ett nummer i Sverige kan slussas ut var som helst i världen och där få hjälp med att söka reda på det man vill veta. Teoretiskt sett, och det är också praktiskt möjligt idag, skulle vi i Sverige här kunna sitta i vår kammare och ha direkt tillgång till all slags information över hela världen. På några sekunder har man möjlighet att söka igenom tusentals artiklar, dokument och så vidare och få fram exakt det man vill veta.
Databaser åt folket alltså. Ja, det visar ju inte minst det här franska Minitel-projektet vi nämnde förut. Och bara där så fanns det ju över 1000 databaser, så den här siffran 3000 databaser totalt i världen, den tycker jag nog verkar lite låg. Nu ska vi tillbaka till Paris och attachén Olle Nordling. Vi har ju tidigare program talat om datorer i skolorna i Sverige, i Norge, i Danmark och också i Sovjet. Händer det någonting på datafronten i de franska skolorna?
Det gör det förvisso. Utbildningsminister Chevènement lanserade i fjol i januari ett skoldatoriseringsprogram som kallades L'informatique pour tous, alltså informationsteknologi för alla. Och det är utgående från situation då man i början av 1985 hade 40 000 skoldatorer, har man nu gjort en enorm satsning. Och faktiskt på mindre än ett år från politiskt beslut till genomförande, klart genomförande, som alltså fått in 120 000 ytterligare skoldatorer i Frankrike, då enklare Thomson-modeller för grundskolan och mer avancerade Bull Michal till exempel för läroverket.
Jag kanske ska säga att Thomson CSF, det är en stor fransk elektroniktillverkare, och Micral, det är också ett franskt datormärke.
Ja, framförallt så är Bull, eller Hannuel Bull som är mer kända som i Sverige, det är den stora franska datortillverkaren.
Och för att sätta in siffrorna i sitt sammanhang ska man nämna också att totalt i de svenska skolorna, inklusive alla stadier, så finns det ungefär 12-13 000 datorer idag.
Ja, och då ska man ju jämföra en befolkning då på 8 miljoner med cirka 55 miljoner i Frankrikes fall. Så att räknat per capita så har Frankrike helt plötsligt fått fler datorer. Man ska väl tillägga att det där fungerar ju inte utan en helhjärtad satsning från alla involverade, och det lyckades man faktiskt åstadkomma. 110 000 lärare avsatte ett par veckor av sina sommarlov 1985. För att gå på handledarkurser. Och naturligtvis så satsade man också på programvara, och tack vare att det finns många stora och duktiga programvaruföretag i Frankrike så hade man inga problem att få fram 700 programvaror för utbildningsändamål som täcker det mesta, från enklare fransk rättstavning till politiska rollspel till och med för olika nivåer inom skolsystemet.
Har man börjat märka några effekter redan nu?
Ja, den roligaste effekten är väl när man kan höra en fransk åttaåring på TV bara uttala sig så här avdramatiserande om när han frågas då om hur en databasvärld fungerar. Ja, det är väl ungefär som en servitör på ett café. Man säger åt honom vad man vill ha. Han springer runt och serverar alla. Det är ju faktiskt inte svårare än så.
Nej, det är det ju faktiskt inte. Det var Olle Nordling, Sveriges tekniske attaché i Paris. Det verkar alltså som om Frankrike drar ifrån åtminstone Sverige när det gäller att använda datorer i skolorna. Men det händer en hel del på datorfronten i Sverige också. Och du, Hans Engström, du har varit på årets svenska programvarumässa. Software 86 heter den på modern svenska. Hittar du något intressant?
Ja, det tycker jag. Jag besökte egentligen mässan för att se om man kunde finna några trender i utbudet av program. Priserna har ju rasat kraftigt när det gäller hårdvaran och min undran var om det här har påverkat programmarknaden också.
Men maskinerna har alltså blivit billigare, men det har inte sålt så många fler för den sakens skull.
Nej, just det. Förra året så låg försäljningen kvar på samma nivå som året innan och tidigare så har ju faktiskt den här marknaden fördubblats år från år.
Så att mjukvaruförsäljarna, de har räknat med att sälja mycket mer än vad de har fått sälja i själva verket. Vad har hänt med dem då?
Ja, naturligtvis så har det lett konsekvenser för dem och en del svenska programföretag har till och med försvunnit från marknaden. Marknaden utvecklas inte lika snabbt som deras förhoppningar skulle man kunna säga. Idag inser många programföretag att nyckeln till en större marknad är att ge användarna mera stöd. Till och med för att klara ut egentligen vad de behöver. Så här säger Magnus Larsson som är vd på ett programvaruhus som heter Expander.
Oftast har kunden ett vagt behov av ett program. Egentligen efterfrågar han en funktion. Behovet av funktionen vet han inte riktigt hur den ska kunna tillfredsställas. Därför att han vet ju väldigt lite om hur egentligen de här programmen tekniskt sett fungerar. Det ställer väldigt höga krav alltså på de som säljer de här programmen och datorerna på att man ska kunna genom väl inträngande frågor, så penetrerande frågor, få reda på vad egentligen kunden vill ha.
Så sa Magnus Larsson som är vd på programvaruhuset Expander. Och programföretagen de försöker alltså idag göra det lättare för kunden att förstå och använda programmen. Tidigare tog man mer eller mindre för givet att de som använt persondatorer skulle klara av krångliga tekniska förfaranden. På programvarumässan i Älvsjö fanns, tyckte jag, grovt uppdelat tre typer av programföretag. För det första sådana som säljer administrativa system, sådana som kräver en hel del konsulttjänster för att anpassa de här programmen till det egna företaget. För andra var det företag som distribuerar ofta hela kataloger av oftast utländska program. Och den tredje kategorin var mindre företag med ett fåtal program med starkt användarstöd och dessutom med förhållandevis låga priser. Småländska Scandinavian PC Systems är ett sådant företag med en för branschen annorlunda filosofi. Man har med mycket stor framgång sålt ett svenskt ordbehandlingsprogram med utförlig handbok för ett pris runt 250 kronor plus moms.
Så har du 250 kronor för ett ordbehandling?
Ja, faktiskt så lågt. Och ett kalkylprogram säljer man för cirka 400 kronor och snart också ett bokföringsprogram för cirka 1000-lappen. Och såna här program, de brukar faktiskt vanligtvis kosta 10 gånger mer. Så här säger Jan Elmeby, en av ägarna till företaget.
Vi har ju som filosofi att programmen ska inte vara för kvalificerade. De ska vara för vanligt folk, om man uttrycker det så, som nu har börjat lära sig att jobba med datorer. Och det måste också vara en mycket bra handledning till. Så vår filosofi är en bok med program istället för en program med bok, handbok kan man säga.
Ja, så sa Jan Elmeby, en av delägarna i småländska Scandinavian PC Systems. Sammanfattningsvis så tyckte jag att man kunde se två trender på den här programvarumässan. Och båda tycker jag är positiva för persondatoranvändare. Den ena är då en rörelse mot program som är enklare att använda och den andra är sjunkande priser. Och jag tror också att det är nödvändigt för företagen att gå de här vägarna. För de svenskar som kan stå ut med krångliga och dyrare program, de har redan datoriserat ju. Och vill företagen nu bryta ny mark så måste man kunna övertyga mindre dataintresserade kunder. Och det här är man också medveten om i branschen. Så här säger Tom Britton Austin på programvaruhuset Compsoft.
Vi kommer att se en hel del programvara på bensinmacken också, tror jag. Bokhandeln. Orsaken till varför det inte har blivit så hittills, det är för att programvara är för krångligt. Du kan inte sälja såna krångliga programvara med en hög supportnivå på, genom bensinmacken. Det går inte. Ska du springa tillbaka till bensinmackens föreståndare och säga, hör du, den laddar inte när jag trycker. Det går inte. Den grejen måste fungera. Och ja, så enkla har det inte blivit än. Men vi är på god väg dit, jag tror det.
Högoktaniga program med fartränder kan vi alltså antagligen vänta oss framöver. Det var Tom Britton Austin som vi hörde sist i det här svepet från årets svenska programvarumässa, och reporter var Hans Engström. Och det var allt för idag från datorernas värld. Det vill säga, du som har en hemdator hemma som heter Sinclair Spectrum, du kan göra ett riktigt klipp ikväll klockan 10 minuter före midnatt 23:50. Då har vi vår senaste sändning som vi helt och hållet ägnar åt program för den här maskinen, alltså Sinclair Spectrum. Och om 2 veckor är datorernas värld tillbaka igen.
Redaktör för datorernas värld var Leif Stenström, och programmet var en repris från middagen. Och som vi hörde honom nämna så blir det alltså 10 minuter före midnatt, 23:50 ungefär, till cirka 10 minuter efter midnatt, utsändning av datasignaler.